P3, Sveriges Radio.
Här är Ekot. USA kommer inte att få Grönland. Det skriver Grönlands nya regeringschef Jens Fredrik Nielsen på sociala medier. Detta som en kommentar till Trump-administrationens upprepade uttalanden om att ta över ön. För 2 dagar sedan så besöktes Grönland av USAs vicepresident J.D. Vance, som då riktade skarp kritik mot Danmark och hävdade att landet inte gjort tillräckligt för att hålla Grönland säkert. Och vi fortsätter med USA, för nu uppges att president Donald Trump är förbannad på Putin och hotar med ytterligare tullar mot Ryssland. Simon Isaksson är vår utsända i USA.
Ja, men det är ju NBC News då som rapporterar att Trump säger att han är arg och förbannad. Det här är då efter att president Vladimir Putin nyligen sagt att han vill se en övergångsregering i Ukraina och att han också vill göra slut på ukrainska trupper. Det här är uttalanden som Trump inte tycker går i rätt riktning för att nå en vapenvila. Och skulle det vara omöjligt att få till en vapenvila och Trump tycker att det är Rysslands fel, det är då han säger att han kan införa upp till 50% tullar på rysk olja, och också att andra länder som vill handla med USA inte ska använda rysk olja då heller. Och han säger att det kan hända när som helst i så fall, men han säger också att han ska prata med Putin i veckan i något form av telefonsamtal.
Och hur ska man då tolka det här från Trump? Han har ju tidigare varit i öppet bråk med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Vita huset och kallat Zelensky för en diktator.
Ja, det här är väl att för Trump att visa att han ändå också inte helt och hållet är på den ryska sidan som man får kritik för när han har varit hård och aggressiv mot Ukraina istället. Utan det här är ett sätt för honom att visa att han är balanserad. Ett sätt för Trump att visa att han är tuff mot båda sidor, så att säga, för att få det han vill.
Så har vår utsända i USA Simon Isaksson i samtal med Katarina Bojve. I Norrköping har en person förts till sjukhus med ambulans efter att ha hittat skadad, meddelar polisen. Och polisen misstänker att det är fråga om ett våldsbrott, men ingen person är ännu gripen. Ett försök att för första gången skjuta upp en bärraket för satelliter från Europa slutade med att raketen störtade och exploderade efter 25 sekunder. Raketen sköts upp från norska Andøya, och trots den korta flygningen så beskriver det ansvariga rymdbolagets grundare Daniel Metzler uppskjutningen som en succé. Vi fick nästan 30 sekunders flygfärd och kunde till och med bekräfta att vårt system för att avbryta en färd fungerar, säger han. Och det avslutar Ekot med Johan Hellström.
P3, Sveriges Radio.
From Russia, here are Julia Volkova and Lena Katina.
När Tattoo plötsligt dyker upp så är det ju en total bomb.
Och de på något sätt höll mig i handen när jag kom ut.
Julia, Lena, vi har premium.
Jag tyckte att det var helt sensationellt.
Sen så var det ju vita heterosexuella män som stod bakom och höll i trådarna.
Regnet vräker ner från den mörka himlen. Under rader av svarta paraplyer står en anonym grå folkmassa. Apatiskt stirrar de in genom ett högt, taggtrådsbeklätt stängsel. På andra sidan står 2 genomblöta tonårstjejer klädda i skoluniform. Slipsarna är prydligt knutna, men de vita skjortorna har blivit genomskinliga och de rutiga kjolarna är väldigt korta. När regissören ropar action lutar sig den mörkhåriga tjejen fram och kysser sin rödhåriga vän. Det är höst i Moskva år 2000 och 15-åringarna framför kameran har precis skapat historia. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Tattoo, den ryska lesbiska parentesen. Jag heter Joanna Korbutjak.
всерьез. Ситуация help, ситуация sos. Я себя не пойму, ты откуда взялась? Почему, почему она тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Без тебя меня нет, ничего не хочу. Это медленный яд, это сводит с ума. Они говорят, виновата сама.
Det är stimmigt in i den fullproppade logen. 90-talet börjar närma sig sitt slut och den rikskända sång- och dansgruppen Nipa Sede gör sig redo att kliva ut på scen.
Det var en grupp där unga musikbegåvade barn fick delta.
Charlotte Nordin Sundberg var under några år Sveriges allra största tattoo-fan.
Och det var som liksom en rotation av barn som kom och gick från den här gruppen.
Helt klädda i vitt intar de välkammade ungdomarna den stora pastellfärgade scenen i ett framträdande som sänds på ryska kanal 1. Längst fram vid scenkanten står en blivande flickfavoriten Vlad Tapalov och Rysslands framtida bad girl Julia Volkova. Kanske är det den vuxna, kortklippta frisyren, den skräddade vita dräkten eller hennes lugna utstrålning som gör det. Men det är svårt att tro att den självsäkra sångerskan bara är 13 år.
Julias föräldrar, de insåg tidigt att hon var väldigt begåvad inom musiken. Så de drev henne liksom framåt och var nog rätt så pushiga, tror jag. Redan när hon var 6 år så började hon till exempel spela piano och sjunga.
Solisten Julia är långt ifrån den enda medlemmen vars familj satsat stort på sitt barns talang. Längre bak på scen står en 1 år äldre, fräkniga och rödhåriga, Lena Katina. Hennes pappa är musiker och precis som Julia har hon sjungit och spelat instrument i flera år.
De växte ju båda upp i Moskva i Ryssland i medelklassfamiljer. Och musik och dans var jätteviktigt för båda tjejerna redan från när de var små.
Lena och Julia lär känna varandra och musikgruppen blir en fast punkt för dem i en rätt stökig tid i landet.
Ryssland i slutet av 1990-talet var ju på något sätt en slutpunkt av ett otroligt oroligt årtionde som började med Sovjetunionens fall.
Kulturjournalisten Fredrik Wadström har tidigare varit Sveriges radios korrespondent i Ryssland.
Fortsatte med någon slags drömmar om ett nytt demokratiskt kapitalistiskt Ryssland där man kunde tjäna pengar. Och sen kraschade 1998 med en valutakrasch och en rubelkris som gjorde att väldigt många människor faktiskt förlorade otroligt mycket av sina tillgångar. Och politikerna har inget riktigt att erbjuda, inget riktigt svar. Och en otrolig besvikelse infann sig i hela samhället där man tyckte att vad är det här värt och hur ska vi komma vidare? Och det är ju ur den här situationen som drömmen om ett stabilt och kanske lite hårdfört Ryssland, en stark ledare, kommer och får sin näring av den här lite kaotiska situationen.
Samtidigt som Julia och Lena repar städade körsånger drar Fredrik Wadström runt på olika undergroundklubbar i de ryska storstäderna.
Och som ju är liksom en slags befrielsekänsla eftersom den här musiken och en del av de musikerna till och med har ju varit förbjudna på 80-talet och tidigare i Sovjetunionen. Och nu finns det här plötsligt tillgängligt, även om det inte är jättestort och jättekänt, så finns det ändå en känsla av att allt är möjligt och det här som vi trodde att vi aldrig skulle få kunna se i öppet ljus, nu finns det i samhället.
Musiken som spelas på radio och tv är dock något helt annat.
Vid sidan av den här underground-scenen så finns det ju förstås en stor kommersiell popscen med olika grupper och artister som försöker göra kommersiell musik. Men den är ju också väldigt sluten i sin egen kulturella sfär, som ju är jättestor. Vi pratar inte bara Ryssland, utan vi pratar ju om den ryskspråkiga sfären som sträcker sig in i Belarus, Ukraina, Baltikum och andra länder. Och den är inte bara det för att de sjunger på ryska, utan det är också någonting i stilen och produktionsteknik och melodier som är liksom hemsnickrat och på sitt eget sätt. Det är omöjligt att tänka sig att den här musiken skulle kunna nå bortanför den här kulturella sfären.
...500 nervösa tonårstjejer väntar tålmodigt på sin tur utanför Mos filmstudio i Moskva. Det är början av 1999 och den som ligger bakom dagens audition är den 33-årige mångsysslaren och aspirerande musikproducenten Ivan Chapovalov.
Och innan Ivan blev musikproducent så arbetade han som barnpsykolog tydligen och reklamchef. Han beskrevs som väldigt kreativ men också väldigt manipulativ.
Nöjt betraktar han den långa kön av huttrande småtjejer. Två av dem är körkompisarna Julia Volkova och Lena Katina. Vid 14 års ålder har de blivit för gamla för barngruppen Nipa Sede. Och nu är de redo för nästa grej. Lena tar några djupa andetag. Hennes röda burjahår står som en gloria runt huvudet när hon börjar sjunga en av Roxettes allra största hits. Av de hundratals hoppfulla tjejerna är det just hon som blir utvald till Ivans nya satsning. Det är dock lite oklart vad den excentriske producenten har för vision. Men under månaderna som följer får Lena spela in några olika demos. Bland annat låten Jugoslavia, som kritiserar NATOs pågående bombningar av Serbien.
Над вечерним Дунаем разносится белый цвет, белый цвет, белый цвет.
En låt som går helt i linje med den ryska officiella hållningen till Balkankriget.
Det kom ju väldigt mycket ur det där som hände då, att Ryssland bestämde sig för att stå nära Serbien och kritisera väst, NATO, bombningarna av Belgrad och också inte kritisera Serbien för Kosovo-kriget och andra saker som Serbien hade gjort under 90-talet.
Jugoslavia.
Ivan Chapovalov är nöjd med Lenas insats, men han kan inte skaka av sig känslan av att det är något som saknas i hans nya musiksatsning. Först under sommaren kommer han inse vad det är. Och inspirationen kommer från ett riktigt oväntat håll.
Jag vill gå på rave.
Gå på rave?
Då hos din mormor, eller?
Eller så kan vi råda en pensionär eller något.
Du är ju sjuk i huvudet.
Ni är så tråkiga!
Lukas Moddisons långfilm om de två lesbiska tonårstjejerna Elin och Agnes.
Varför måste vi bo i fucking jävla Krukål?
Som på engelska går under titeln Show Me Love har otippat nog blivit en indie-succé i Ryssland.
Hallå! Här är jag. Här är min nya tjej. Skulle ni kunna flytta på er? Vi ska gå och knulla.
En av dem som golvas av filmen är producenten Ivan Chapovalov. Och fucking Åmål ger honom en idé. Han ska inte skapa en modern tonårsstjärna, utan två.
Hallå.
Julia Volkova tvekar inte en sekund när Ivan ringer med sitt erbjudande. Och i och med det är Tattoo skapat. För att Lena och Julia ska förstå Ivans vision sätter han dem framför en tv och trycker igång fucking Åmål. Det fejkade regnet öser ner över Lena och Julia. Det är höst i Moskva år 2000 och termometern har inte ens orkat sig upp över 10 grader. De fnittriga tonårstjejerna gör sitt bästa för att inte hacka tänder när kameramannen koncentrerat rör sig runt dem. Det är musikvideoinspelning för gruppens första singel och mycket står på spel. 15-åringarna fattar varandras händer framför det höga taggtrådstängslet. De må bära samma genomblöta skoluniform. Men i övrigt är de nästan så olika man kan bli.
Lena hade ett lägre register i sin röst och Julias röst var ju mycket ljusare.
Fanet Charlotte Nordin Sundberg igen.
Julia, hon var ju ganska provocerande som person. Hon hade väldigt stort självförtroende. Och Lena, hon var lite mer i bakgrunden. Hon tog inte riktigt lika mycket plats. Och utseendemässigt så var de ju varandras motsatser. Lena hade ju rött, lockigt, långt hår och Julia kort, svart, rakt hår.
Utan att de riktigt förstått hur det gått till så har de kastats in i det som kommer att bli Rysslands mest provokativa musiksatsning någonsin.
Och det handlade ju inte bara om musiken utan om en stark image och personligheter, connection till fansen. Och det var nästan som att musiken inte var huvudsaken här utan själva imagen runt tjejerna.
Deras läppar har hunnit bli blå och lila när Julia och Lena trevande lyder Ivans uppmaning och börjar kyssas framför kameran. Men det krävs en hel del omtagningar. De stelfrusna tjejerna börjar nämligen att skratta hela tiden, vilket i sin tur gör Ivan rasande. När Julia och Lena till slut får till kyssen tittar de upproriskt ut genom stängslet. På den anonyma grå folkmassan som står där och stirrar under sina svarta paraplyer.
När Tattoo plötsligt dyker upp från ingenstans kan man säga, så är det ju en total bomb.
Fredrik Wadström igen.
Jag tyckte att det var helt sensationellt. Och det kanske var just för att den här kombinationen av att det här farliga utmanande från den ryska underground-scenen som jag hade följt under flera år på rockklubbar i Sankt Petersburg och Moskva plötsligt fanns med som ett moment i en mainstream poplåt och det var ju väldigt fascinerande.
Tattoo klättrar direkt upp på de ryska topplisterna och Fredrik kan knappt tro att det är sant.
Om man har varit i Ryssland som jag hade då ett antal år och visste om hur konservativt samhället är, hur homofobt samhället är, så var det ju liksom gick det ju en rysning om kroppen. Det var en väldigt märklig upplevelse.
Собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина.
Under nyårsafton 1999 meddelar Rysslands första demokratiskt valde president Boris Jeltsin att han avgår. Den som förmedlar budskapet till nationen via ett tv-sänt tal är hans efterträdare Vladimir Putin.
Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства.
Det man kan säga om Ryssland i början på 00-talet var att det var ett samhälle som vilade på olika ben.
С Новым годом вас. С Новым веком.
Om vi idag ser ett Ryssland som är väldigt monolitiskt, där det inte finns utrymme för en massa olika åsikter, utan det finns en bestämmelse för att så här ser staten på vad man ska tycka och då är det bara att följa det. Och går man utanför det så kan det bli rent farligt. Och så var det ju inte bara på 00-talet. Då var ju samhället en slags dragkamp mellan olika krafter. Och det här, när Tattoo dyker upp med den första singeln, då är det så uppenbart att det är ett inlägg i den dragkampen. Alltså någon försöker dra samhället i en riktning av, vad säga, öppenhet, tolerans, utmana inskränkta föreställningar. Och sen förstås att kommer det massa reaktioner på det, men det är ett läge där det inte går att säga självklart vem är den starkare här? Vem kommer att gå vinnande ur den här striden?
Sen så var det ju två vita heterosexuella män som stod bakom och höll i trådarna.
Charlotte Nordin Sundberg igen.
Och det hjälpte nog också möjligheten med att släppa den här första singeln med tillhörande hångelvideon. För det blev liksom inte lika hotfullt eftersom den var ganska tydligt en produkt skapad av en man. Och många såg nog också kopplingar, tror jag, till porrfilmsindustrin där lesbiska porrfilmer i 99% av fallen var produkter skapade av män för män. Och det fanns liksom inget riktigt feministiskt bakomliggande och därför inget hot mot mannens behov av att vara behövd sexuellt.
Vad huvudpersonerna själva tänker om sin lesbiska image är det ingen som vet. Eftersom Ivan Shapovalov inte låter dem göra några intervjuer under de första månaderna. När ryska MTV fångar dem i vimlet i början av 2001 säger de två tonåringarna att allt de kan berätta är att de heter Lena och Julia. När reportern frågar om man istället för en intervju kan få se en kyss dyker den flinande Ivan upp bakom tjejerna. Nöjt ser han på när Lena och Julia lutar sig mot varandra och ger reportern det han vill ha.
De ville ju jättegärna vara kända, göra musik, stå på scenen och få det här kändiskapet som väldigt många unga personer längtar efter att få, liksom, att få bli sedd och så vidare. Men just det här att de blev porträtterade som lesbiska, att de bara skulle vara i ett förhållande, det var egentligen ingenting som någon av dem ville.
До сих пор не понимаю, как мне удалось себе это перебороть, потому что очень долго по этому поводу переживала. Мама, там надо будет целоваться.
I dokumentären The Anatomy of Tattoo berättar den försiktiga och troende Lena Katina några år senare att den lesbiska imagen var svår att hantera i början. Både för henne själv och hennes familj. Men hon peppar sig med att det bara är ett kommersiellt trick. Ett PR-stunt som utan tvekan lyckas. Våren 2001 kommer debutalbumet och det blir en succé. Inte bara i Ryssland utan i hela det forna östblocket.
De går från noll till absoluta toppskiktet. Jag tror att under 2001 så gör de 150 konserter.
Den pampiga konsertsalen i Charkiv i Ukraina är helt fullproppad med ungdomar. Det är söndagskväll i september och spelningen börjar närma sig sitt slut. Julia och Lena har slitit av sig sina rutiga skoluniformskjolar och skuttar omkring på scenen, endast iklädda vita linnen, trosor och blå knäskydd. Innan de kör igång nästa låt väljer de ut en handfull personer i publiken som får komma upp på scenen. Julias korta, mörka, pluppliknande frisyr spretar åt alla håll när hon exalterat uppmanar två tjejer att kyssas, precis som hon och Lena brukar göra. Till publikens stora förtjusning lyder de. Julia skuttar glatt vidare till två killar med bar överkropp och ber dem göra samma sak. Hångeluppvisningen är ett stående inslag i deras konserter. Här fångat i en dokumentär som sändes i den ryska tv-kanalen TVS.
ДК в Пскове. Выходите вы.
Цирк.
I en intervjuspecial gjord av den ryska influensen Xenia Sabchak 2021 berättar en förtjust Lena att de fick fans av samma kön att hångla hela vägen från ryska Pskov till Azerbajdzjans huvudstad Baku.
Это вот прям вот реальный фан. У нас, я говорю, у нас в Баку люди целовались.
Man känner att där är de liksom orörbara. Ingen kommer åt dem.
Tattoos debutalbum säljer över 1 miljon exemplar. Men Ivan Shapovalov är inte klar. Han siktar ännu högre. Och i januari 2002 kliver han, Lena och Julia på ett plan till England. Stämningen är tryckt in i den legendariske producenten Trevor Horns studio. Ivan är stressad. Han tycker att britten daltar för mycket med de 17-åriga sångerskorna när han coachar dem med deras engelska uttal. Det är Trevor själv som skrivit de engelska texterna till Tattoos ryska hits. Men nu säger han uppgivet att Ivan kan få försöka själv om han är så missnöjd. Inom 5 minuter har Ivan fått både Julia och Lena att börja gråta, vilket blir droppen för Trevor. Från och med nu portas den underliga ryska producenten från inspelningarna.
Ja, nej, han var extremt otrevlig mot tjejerna och han lyssnade inte på vad de behövde. För han hade ju också en väldigt kontroversiell och kaotisk ledarskapsstil. Han var ju känd för att ha den här väldigt starka visionen för projektet. Men hans metoder och den här hanteringen av bandet ledde till att det blev väldigt stora spänningar och konflikter.
Tillbaka i Ryssland är det dock återigen Ivan som sitter vid spakarna. Samtidigt som Tattoos engelskspråkiga debutalbum färdigställs borta i England och USA, så har han redan nästa skandal planerad på hemmaplan. I maj 2002 bjuder han in till releasefest för Tattoos nya musikvideo. Julia och Lena må vara klädda i oskuldens färg den här kvällen. Men det finns inget oskuldsfullt med den nya videon. I TVS-dokumentär syns det hur båda tjejerna rodnar när den börjar rulla på den lilla fyrkantiga TV-apparaten.
Jag продолжаю простые движения, ты продолжаешь мои продолжения. Я это ты.
Det var ju så att de hade ju då börjat med den här lesbiska kärlekshistorien i Yasashla Soma. Och då tänker man så här, vad är nästa steg? Vad kan de göra? Och då så släpper de den här låten Prastie Dvigenia, enkla rörelser, som på engelska heter A Simple Motion.
Samtidigt som en fullt påklädd Lena sitter på ett café och med enkla rörelser rör om i en tekopp, ligger Julia naken i ett badkar.
Och är filmad så att man ser inte hennes kropp, men man ser hennes ansikte och lite axlarna. Och så som det är gjort med flämtningarna i bakgrunden, så är det som om hon onanerar i badet. Och det här är ju också en väldigt utmanande bild av en ung kvinna i Ryssland. Det är ju inte så det liksom konservativa, traditionella samhället vill visa upp unga ryska kvinnor. Så att det är ju återigen otroligt utmanande.
Långt senare kommer Julia Volkova att berätta hur det gick till när videon spelades in.
Позвонил Ваня, это было очень неожиданно. Во-первых, мы были с Леной дома. Юля, приди, пожалуйста, у меня есть гениальная идея.
För influencern Ксения Собчак förklarar en generad Julia att Ivan ber henne komma till ett hotellrum eftersom han har fått en idé. När de kliver in genom dörren har han satt upp en videokamera i badrummet. Utan omsvep uppmanar han henne att lägga sig i badkaret och onanera.
Так. Что надо раздеваться, танцевать стриптиз? Он говорит: "Нет. Всё гораздо проще. Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить."
Innan han lämnar rummet säger han åt henne att hon måste få orgasm.
А я лежу на диванчике, смотрю телевизор в номере. Ваня говорит: "Ну как? Ну иди посмотри". Он говорит: "Это нечестно. Ты сыграл, не получилось ещё раз". Я говорю: "Ну мне не получится".
När han kommer tillbaka 2 timmar senare kollar han snabbt igenom filmen och säger åt Julia att hon måste göra om det eftersom det syns att hon fejkar. För att slippa få skit i flera dagar gör den tonåriga Julia som hon blir tillsagd. Och den här gången blir Ivan nöjd.
Ну, блин, если я это не сделаю, у меня будет мучить еще 2 дня здесь. Я хочу побыстрее как-то вернуться уже в ту жизнь, выйти погулять по Лос-Анджелесу. Надо сделать. Ну, в общем, я справилась с задачей. Я включила все свои.
Det finns ju i det ryska samhället och inte minst i det ryska kulturlivet en genikult och en auktoritetstro där om någon har konstnärliga ledarskapet över vad den är så får man inte ifrågasätta och den personen kan hitta på 1000 saker och alla måste lyda. Och man kan väl ana någonstans att Ivan Shapovalov var liksom centralpunkten i någon sån konstnärskult kring hans storhet och geni.
Ты поставил камеру.
Да.
Юля лежит в ванной.
Да.
И ты говоришь: "Кончишь, позовёшь меня".
Да.
I Ksenia Sabchaks intervjuspecial får Ivan Shapovalov 20 år senare post me too frågan om han ångrar sitt agerande.
Ты жалеешь об этом, что ты это сделал?
Till en början ser det ut som att han inte ens förstår frågan. Sen konstaterar Ivan lugnt att det var den bästa scenen han någonsin fångat på film. Till intervjuarens stora förskräckelse lägger han dessutom till att han fortfarande tycker om att titta på videon.
Det är лучшие кадры вообще. Это лучшие кадры, мне приятно смотреть. Мне на это приятно смотреть, и как я могу жалеть?
Jag tror att det är 2 olika saker här. Det ena är hur de faktiskt behandlades. Vem producenten Ivan Shapovalov var och hur han arbetade. Där finns det 1000 frågor och förstås en massa problem. Däremot, när jag följde det här och tittade på det så tyckte jag i sammanhanget att det fanns en slags dubbelhet där de framstod som säga, subjekt på ett sätt som var väldigt ovanligt i rysk populärkultur. Så att vi gör vad vi vill. Det är våra kroppar. Det är vi som bestämmer över oss själva och över våra liv. Sen kanske det i verkligheten inte såg ut så bakom kameran. Men jag bara säger, vad som kommer ut så är det en bild av frigörelse och styrka mer än någonting annat.
Hösten 2002 är det äntligen dags för Tattoo att ta klivet ut ur det forna sovjetblocket. Trevor Horn är klar med det översatta debutalbumet 200 kilometers an hour in the wrong lane. Och Yaza Slash Oma har blivit All the things she said.
Första gången som jag kom i kontakt med Tattoo, det var på internet typ 2002 när jag hittade musikvideon till All the things she said.
Fanet Charlotte Nordin Sundberg är 15 år när hon får upp ögonen för den ryska duon. Framför datorn nere i källaren i familjens villa i Spånga i nordvästra Stockholm förändras hennes liv på bara några minuter.
Det bästa med videon var ju ändå att man i slutet märker att de inte är tjejerna som står bakom stängslet, utan människorna som stirrar på dem ogillande genom hela videon är de som står bakom stängslet. För att tjejerna tillsammans kan gå hand i hand i väg mot horisonten och liksom lämna dem kvar bakom stängslet. Så den videon kändes väldigt befriande för mig.
Charlotte har precis kommit ut som lesbisk. Och det tar inte lång tid innan affischerna på Angelina Jolie från Tomb Raider byts ut mot Tattoo.
Och jag tror det var för att Julia och Lena var typ de enda hbtq-förebilderna som var i min ålder. Jag tror att imagen var i alla fall minst lika viktig som musiken. Och för mig så, jag tyckte verkligen om musiken också. Jag har alltid älskat liksom stora ljudbilder med mycket reverb och effekter och sånt. Och det var väldigt en sån ljudbild för Tattoos musik. Så att jag älskade musiken samtidigt som jag också älskade imagen som de hade, i och med att de hjälpte mig lite, höll mig lite i handen när jag kom ut som lesbisk själv. Och jag var från början väldigt öppen med min läggning, och på något sätt så gillade jag liksom hur det provocerade andra. Det kändes lite som en superpower. Eftersom Julia i Tattoo också var så öppen och hade ett så stort självförtroende, så tror jag att det på något sätt grundade någonting liknande i mig.
Det undgår ingen att Charlotte blivit ett hängivet Tattoo-fan.
Jag lyssnade på Tattoo hela tiden. Jag brukade till och med gå runt i skolan och säga meningar från låtarna på ryska. Och jag tyckte det var jättekul att jag kunde det, men många tyckte att jag var en tönt.
Hon lägger många sena kvällar framför datorn på att ta reda på allt hon kan om sin nya favoritgrupp. Och skapar till och med en svensk hemsida om Tattoo med tillhörande forum.
Och jag kände mig helt liksom uppslukad av deras musik och känslan som de gav. Och hela den här nya världen som de liksom introducerade för mig. Det är som att den här imagen som Shapovalov hade lyckats bygga upp runt om speglar helt den komplexa tonåringen som jag var. För videorna, de var mörka och regniga. Låtarna och sångrösterna som de hade, de innehåller så mycket ångest och djup på ett sätt som jag i alla fall inte hade hört förut, men som beskrev precis hur jag kände just då.
Och det råder ingen tvekan om vilken av tjejerna som är Charlottes favorit.
Jag kommer ihåg att jag tog med mig en bild av Julia till damfrisörsalongen i Spånga, där jag tidigare bara hade klippt topparna på mitt blonda långa hår. Men den här gången så skulle det bli svart och kortklippt, precis som Julias. Let's make a promise, you and me. Let's just be honest, we're gonna run. Nothing can stop us, even the night that falls all around us.
Nothing Julia och Lena tvekar inte en sekund när de i full fart kör på en vägarbetare, spelad av deras producent Ivan Chapovalov. Röken står ur deras munnar när de dundrar fram genom ett sibiriskt snölandskap i en stulen lastbil. Det är februari 2003 och samtidigt som All the Things She Said toppar listor världen över så har Tattoos andra engelskspråkiga singel, Not Gonna Get Us, börjat gå varm på MTV.
Jag var helt mållös.
En av dem som förvånas över den ryska duons internationella framgångar är kulturjournalisten Fredrik Wadström.
Jag hade aldrig varit med om det. Och ingen hade heller kunnat förväntas att det skulle kunna hända. Att någon skulle kunna ta klivet från den här stora men slutna ryskspråkiga popkulturen och bara flytta över den ut på en världsarena. Det fanns inga exempel, det fanns ingen vägkarta om hur man gör det. Och plötsligt så bara var den där och som något helt naturligt och ingen pratade om någonting annat och den hördes överallt och spred sig med löpare i hela världen. Jag var helt förbluffad.
From Russia, here are Julia Volkova and Lena Katina. Tattoo!
Som första ryska grupp någonsin har Tattoo till och med lyckats slå igenom hos den forna fienden i väst.
Hello there.
Oh, fantastic. Welcome, girls. Relax. Have a seat. Have a seat. Fantastic. All right. Squeeze. Why don't you consider my lap if there's no room? Wow,
that's a joke, I guess.
Yes, that was a joke.
Kort efter att Not Gonna Get Us börjar rulla på MTV gästar de en av USA:s största talkshows och möts av samma gamla sexism som på hemmaplan.
Are you guys having fun so far on your trip here?
Yeah.
Uh-oh. all right, ladies. Is there anything I could do to make your stay more comfortable?
No.
Leave us alone and let us
fly.
Det är så pinsamt.
Fanet Charlotte igen.
De flesta klipp och intervjuer och videos, de porträtterar liksom hur de syns genom the male gaze och hur obekvämt det faktiskt är. Man blir liksom illa till mods när man ser tillbaka och när det är så tydligt att de är i en så utsatt situation där de ville bli kända för sin musik och stå på scen för att de älskar det, men att de blir så exploaterade av alla männen som liksom drog i trådarna runt dem.
Men det är inte Jimmy Kimmels plumpa kommentarer som det kommer snackas om i efterhand. För att maximera publiciteten under Tattoos talkshow-turné har Ivan planerat ännu en PR-kupp.
Why did they cut away from you? Do you think that was an anti-gay statement on Jay Leno's part?
I don't know because
kvällen innan har de gästat giganten Jay Leno. Utöver att få sin kyss bortklippt fick de bråka för att få ha på sig de kläder de valt.
T-shirts där det stod Sjui Vainé, och det betyder ju kuken åt kriget, bokstavligen alltså. Fuck the war på engelska då. Och det syftar ju på Irakkriget, alltså USAs och Storbritanniens invasion i Irak och att man ska störta Saddam Hussein som är precis pågår våren 2003. Och då säger NBC när de ska till Kimmel att det där får ni inte ha. Och då kommer de in istället med t-shirts som står censored. Och sen är det ju så att de faktiskt också tar en penna och skriver på Jimmy Kimmels hand i den här kaotiska intervjusituationen.
You're writing something. I don't know what that means, but it's probably dirty on my hands. All right, so what we're gonna do is you guys can do whatever you can do whatever you want. What
Jimmy,
does that mean?
Show
me. Yeah. What does
Jimmy,
that mean?
I just want to say thanks for having me on.
Yeah, it's great to see you. Man.
Skriver de Sjui Vainé, alltså fuck the war, fast på ryska. Och det blir en uppstående situation och scen kring det. Då, så att det är ju mer en skandalscen än en intervju egentligen.
What does it say? Can you tell me before we go?
What?
No war?
No.
Oh, no war. Oh, okay.
У меня есть, товарищ.
Stämningen är irriterad inne på det limegröna kontoret i Moskva. Tattoo har precis kommit hem från USA. Och i dokumentären The Anatomy of Tattoo ser man hur de slitna tonårsstjärnorna nu sitter nedsjunkna i en svart lädersoffa.
Не может артист быть в пике, в таком пике.
Tysta följer de den verbala boxningsmatch som pågår framför dem. I ena ringhörnan finns Ivan Shapovalov och i den andra Julias mamma.
А с ней произойдет, кто за нее будет отвечать? Вышла она из строя. Вот мне интересно, кто за нее будет отвечать?
Ämnet som diskuteras är Julias röst och de knutor som uppstått på hennes stämband.
Hennes röstproblem började ju med att hon blev drillad av Shapovalov att sjunga mycket högre toner och dra ut sina toner på ett sätt som hon egentligen inte kunde under så lång tid, att det skadade hennes röst för alltid liksom.
PR-turnén var en hit och det råder ingen tvekan om att Tattoo har momentum. Ivan menar att de därför borde köra på, trots att Julias läkare varit tydliga med att hon måste opereras och att det kommer att skada hennes stämband ytterligare om hon fortsätter sjunga.
Если мы не отдадим себя миру сейчас, завтра мир нас не возьмет. Мы не будем нужны.
Julias mamma pressar Ivan på vad som skulle hända om hennes dotter måste ställa in spelningar och bryta det kontrakt de skrivit under. Hon undrar om de kommer bli skyldiga Ivan pengar.
Вот мы вышли из строя, и мы вас подводим. Бах, и не можем вот здесь петь. И что? Что мы будем должны?
Den excentriska producenten undviker att svara på frågan. Men sanningen är att mycket står på spel. Tattoo har nämligen blivit utsedda att representera Ryssland i Eurovision Song Contest. Och tävlingen närmar sig med stormsteg. Ivan konstaterar att han inte har styrkan att säga emot när moderlandet ber honom ordna fram en seger.
Here's the two proper little madams, these. This is Tattoo, the famous Tattoo. We don't know which one is Tat or which is Two, but they're called Lena and Julia. And Julia has yet to sing. She hasn't sung at any rehearsals because I think she got a bad throat.
И перехочет, кто-то закрутит провод на клеммы, кто-то замутит новые темы, кто-то поты, а кто-то маньяк, кто-то как ты, кто-то как я, не зажигай, не гаси, не верь, не бойся, не проси, и успокойся, и успокойся. Tattoo. Mark my words, that's going to divide Europe. Certainly divided the crowd here.
Megafanet Charlotte är taggat i tänderna.
Och jag var jättespänd på hur det skulle gå.
Men när Tattoo nu slår sig ner i green room känner hon sig besviken.
Låten tyckte väl jag var ganska bra. Men deras framförande var inte alls någon höjdare, tycker jag. Det kändes som om de inte tog det seriöst, vilket i och för sig var lite den imagen som de ofta hade i framträdanden. Och det var liksom mycket hit och dit, spring, gå överallt och we don't give a shit-känsla.
Det är inte så konstigt att Tattoos framträdande inte känns genomarbetat. Julias röstproblem har gjort att de inte kunnat delta på något av genrepen. Istället har den mörkhåriga sångerskan legat nedbäddad på britsar hos olika läkare. Läkare som ända fram till några timmar innan tävlingen gjort allt de kan för att få hennes röst att hålla hela låten. Som om det inte räckte är det dessutom första gången någonsin som Tattoo sjunger live.
Deras sångperformance var väl kanske inte särskilt fantastiskt.
Som vanligt med duon kommer snacket efteråt dock inte handla om musiken.
Precis. De hade en liten kyss där bakom också. Men den blev delvis bortklippt. Och det var ju lite till min besvikelse där.
Europeiska radio- och tv-unionen, EBU, som står bakom Eurovision, har förbjudit Tattoo att kyssas under framträdandet. En samkönad kyss ses nämligen som en politisk manifestation. Och sådana är strikt förbjudna.
Men vad är politiskt? Var drar man gränserna? Här valde man uppenbarligen att dra gränserna. Det är lite svårt att se hur det skulle kunna ha passat in i regelverket för EBU. Men tydligen så bestämde de sig då för att det var för mycket för dem.
And of course the winner is the one that gets the most points. So let's start!
Trots att hon inte är särskilt imponerad av framträdandet står Charlotte bakom sina idoler.
Jag röstade väldigt många gånger för att jag var ju fortfarande ett hängivet fan och jag ville ju verkligen att de skulle vinna, helt enkelt.
Charlotte är inte ensam om den önskan och ända fram till slutet av omröstningen ser det ut som att drömmen kommer kunna gå i uppfyllelse. Sist ut att rösta är Slovenien och toppstriden står mellan Ryssland, Belgien och Turkiet.
10 points to Turkey.
I think that's it. I think that's it. I think I'm going to Istanbul, possibly Ankara.
Tattoo slutar på en tredje plats, bara några poäng bakom segraren Turkiet. Trots att de inte ens ville vara med i Eurovision är Julia och Lena ändå rejält besvikna. Hemma i Ryssland börjar det direkt snackas om att tävlingen är politisk och att det stora landet i öst aldrig skulle tillåtas vinna. Och frågan är om inte förlusten kan ses som början på slutet för Tattoo. Det rullar visserligen på året ut. Men i januari 2004, 4,5 år efter att de spelade in den där banbrytande blöta musikvideon, tar det stopp.
P3 Musikdokumentär fortsätter efter nyheterna.
P3, Sveriges Radio.
Här är Ekot med Tina Flodin. Och först om att journalisten Joakim Medin som greps i Turkiet i torsdags är högsta prioritet för regeringen som nu jobbar mycket intensivt för att få hem honom. Det säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
UD har ju varit i kontakt med både anhöriga och arbetsgivare i Sverige för att få mer information men också ge mer information. Generalkonsulatet i Istanbul håller kontakt både med Joakim Medin och med hans juridiska ombud och har också kontakt med lokala myndigheter. Och nu begär ju också generalkonsulatet att få konsulat tillträde så att man alltså kan besöka Joakim Medin.
Den svenska journalisten greps på flygplatsen i Istanbul i veckan. Nu är han formellt misstänkt för terrorkoppling och för att ha förelämpat presidenten, enligt det turkiska presidentkansliet. Men när Maria Malmö Stenegard i veckan träffade den turkiska utrikesministern kom Joakim Medins fall och hur viktigt det är för regeringen att tas upp, säger hon.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter här Ellen Rosqvist. En man i 30-årsåldern som hittades skadad i Norrköping tidigare idag har dött, det meddelar polisen. Det var för några timmar sedan som polisen fick in ett larm och därefter hittade mannen som fördes till sjukhus med ambulans. Ingen har gripits. Platsen är avspärrad och polisen hör nu vittnen och händelsen utreds som mord. SMHI har utfärdat en varning för gräsbränder från imorgon för stora delar av landet. Framförallt är risken för gräsbränder stor i snöfria områden som Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland. Enligt SMHI så är ett högtryck på väg in och det kommer att bli uppemot 20 grader i syd- och mellansverige i mitten av veckan. Skådespelaren Richard Chamberlain är död. Här hör vi signaturmelodin från tv-serien Törnfåglarna, en stor och populär serie från 80-talet. Och huvudrollen den spelades av Richard Chamberlain. Han hade också huvudrollen som John Blackthorpe i serien Shogun. Han gick bort igår, skriver Variety. Richard Chamberlain blev 90 år.
Fortsätter P3 musikdokumentär.
From Russia here are Julia Volkova and Lena Katina.
Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Tattoo, den ryska lesbiska parentesen. Jag heter Joanna Korbutjak. Lena och Julia kollar rastlöst på klockan. De sitter återigen och väntar på att Ivan Chapovalov ska dyka upp i studion. En studio som mer och mer börjar likna en knarkarkvart.
Du går och spelar песни, och där sitter 30 человек, тебе неизвестных, один в углу, второй чуть ли не окна в окно свешивает, третий там шприцы достает из сумки.
För Ксenia Sobchak berättar Julia senare att det kunde sitta folk i hörnen och injicera droger. Personer de aldrig sett för, men som säger att de är vänner till Ivan.
Ваня, который приезжает не к 6, вечером мы договорились, а к 9.
Planen är att deras andra album ska släppas om mindre än 2 månader. Men Julia och Lena förstår att det aldrig kommer bli klart i den här takten. Ivan verkar ha spårat ur totalt och tjejerna känner därför att de inte har något val.
De bryter ju med Chapovalov 2004 efter att de har haft en lång period av konflikter och oenigheter med honom.
Jag uvažar honom som человека за то, что он сделал, понимаешь? Но не каждый смог бы это сделать.
Lena sitter vid sitt köksbord och konstaterar uppgivet att hon respekterar Ivan för allt han skapat, men att hon nu är besviken på honom.
Но я не уважаю то, что сейчас с ним происходит. Я не разочаровалась.
Samtidigt som 19-åringarna klipper banden till Ivan filmas reality-serien Tattoo på Nibesny, där deras frustration fångas i realtid.
Другой там перепоёт, там кто-то споёт, там, знаешь. И вот это абсолютно как бы я больше не буду орать, я сказала, как бы я.
Sittandes i en bil frågar sig Julia varför hon ska fortsätta förstöra sin röst för någon som snart kommer att hitta en ny artist och satsa på. Med en blandning av sorg och ilska slår hon fast att Ivan snart inte ens kommer komma ihåg hennes namn. För första gången någonsin är det nu Julia och Lena som håller i tömmarna. Och till en början känns friheten berusande.
Och då fick de ju möjlighet att utforska mer fritt vart de ville gå. Men det ledde ju också till oenigheter kring musikaliska val och riktningar för båda två. För de var båda starka personlighetstyper och väldigt olika. Förut så var det liksom de mot honom och nu var det, okej, nu är de mot varandra istället.
We'll be right back.
Ladies and gentlemen, Tattoo!
Mycket är sig likt när Tattoo hösten 2005 släpper sitt andra album, Dangerous and Moving, och singeln All About Us. I september gästar de den brittiska talkshowen The Frank Skinner Show.
Welcome.
Thank you.
Thank you.
You look lovely.
Thank you.
Now, do I have to speak slow?
I don't think so.
I can speak fast.
Julias svarta hår har vuxit ut till en rak page. Och Lenas röda lockar är utsläppta.
I mean, I don't know if this is a sensitive area, but I absolutely understood 2 years ago that you were like a lesbian group.
No, we were like really good friends.
Yeah, but not.